Du lyssnar på Konspirationen av Simon Scarrow i översättning av Ingmar Wennerberg, uppläsare Torsten Wahlund. Till Carolyn. Jag vill som alltid rikta min djupaste tacksamhet till min hustru Carolyn, som omsorgsfullt kontrollerade varje färdigt kapitel när jag skrev den här romanen och som stod ut med mig när jag blev uppslukad av min berättelse. Kapitel 1. Den lilla konvojen med övertäckta vagnar hade varit på väg i 10 dagar när den korsade gränsen till provinsen Gallia Cisalpina. I bergen som tornade upp sig norr om vägen hade den första snön redan fallit och topparna glittrade klart mot den blå himlen. Den tidiga vintern hade varit skonsam mot mannarna som marscherade med konvojen, och fastän luften var frisk och kylig hade det inte fallit något regn sedan de lämnat det kejsliga myntverket i Narbonensis. En bitande frost hade gjort marken hård och lättframkomlig för de tungt lastade vagnarna. Den pretorianske tribunen som förde befälet över konvojen red ett kort stycke före de andra. När han nådde ett krön höll han in hästen vid vägkanten. Framför honom sträckte sig vägen i en rak linje genom landskapet. En bit bort kunde tribunen tydligt se staden Picenum, där det var meningen att han skulle möta upp en beriden eskortstyrka som skickats från Roms pretoriangarde. En kår av elitsoldater med uppgift att skydda kejsar Claudius och hans familj. Centurian med auxiliära trupper som hade eskorterat de 4 vagnarna på vägen från Narbonensis skulle sedan marschera tillbaka till sina baracker vid myntverket och låta pretorianerna under tribunens befäl eskorterar konvojen resten av vägen till huvudstaden. Tribun Balbus vände sig om i sadeln för att betrakta konvojen som var på väg upp för backen. Auxiliärerna var germaner som hade rekryterats från cheruskernas stam. De var storvuxna, vildsinta krigare med ovårdade skägg som spretade ut mellan hjälmarnas kindskydd. Balbus hade beordrat dem att behålla hjälmarna på medan de färdades genom bergstrakterna, eftersom det kunde finnas stråtrövare som överföll oförsiktiga resenärer. Inte för att Balbus trodde att sådana stråtrövare skulle våga anfalla konvojen. Det egentliga skälet till hans order var att han ville dölja så mycket som möjligt av auxiliärernas barbariska hår, så att civilbefolkningen inte blev oroad. Balbus visste att de germanska auxiliärerna var tillräckligt lojala mot kejsaren för att anförtros uppdraget att vakta myntverket. Men samtidigt kände han den typiska romarens förakt gentemot männen som hade rekryterats från de vilda stammarna på andra sidan Ren. Barbarer, muttrade han, skakade på huvudet. Han var van vid den pedantiska, välordnade tillvaron bland pretoriangardets kohorter och hade avskytt att kommenderas till Gallien för att ta befälet över den senaste leveransen med silvermynt från det kejsliga myntverket. Efter att ha tjänstgjort som gardist i många år hade Balbus en bestämd uppfattning om hur en soldat skulle se ut. Om han någonsin stationerades vid en kohort med germanska auxiliärer skulle han omedelbart tvinga dem att raka av sig sina eländiga skägg så att de såg ut som riktiga soldater. Dessutom saknade han Roms alla bekvämligheter. Tribun Balbus var typisk för män av sin rang. Efter att ha tagit värvning i pretoriangardet hade han stigit till graderna i Rom tills han förflyttats till 13:e legionen vid Donau, där han hade tjänstgjort som centurion i några år innan han ansökte om att få återvända till pretoriangardet. Efter ytterligare ett par års trogen tjänst belönades han med titeln tribun och fick befälet över en av de 9 kohorterna i kejsarens personliga livvaktstyrka. Om ytterligare några år kunde Balbus förvänta sig att belönas med en ordentlig statlig pension och en administrativ befattning i någon av Italiens städer. Han hade redan ställt in sig på Pompeji, där hans yngre bror ägde ett privat badhus och en idrottsanläggning. Staden var belägen vid kusten, med storslagen utsikt över Neapelbukten, och där fanns såväl teatrar som en fin arena omgiven av krogar med billigt vin. Kanske kunde man till och med hoppas på ett annat slags monument.